Där kom det upp. Moses i vassen. Jag har nog aldrig hört någon predikan på den berättelsen när jag tänker efter. Jag har ändå hört ganska många predikningar. Och med andra ord så har jag aldrig själv heller predikat på den här texten. Men jag blev lite sugen när jag läste igenom texterna och ger mig på den här. En sån här berättelse som väldigt många känner till. Alltså själva bilden så, Moses i vassen. Men kanske på, som jag skrev på vår Facebook-sida i veckan, kanske mest på en sån här söndagsskolenivå. Man kanske kommer ihåg någon sån här fylla i teckning man fick om man gick i söndagsskola som barn. Man skulle typ färglägga en sån här. Men vi ska kika lite mer. Vi ska göra ett dyk ner i den här texten då. Ner i Nilfloden. Och då börjar vi med lite bakgrund, tänker jag. Lite historik. Så att det blir söndagsskola här inne också. För, från 13 år uppåt då. För 3200 år sedan, någonstans där kanske, då var Akropolis en kal klippa och Rom var närmast ett träsk, obebott. Men då hade Egypten redan funnits i 2000 år som rike. Och nu var man på sin absoluta höjdpunkt. Man delar in Egyptens historia i olika faser. Men det här är liksom guldåldern, brukar man säga. Någonstans mellan 1500 och 1000 år före Kristus. Då når man sin kulmen. Och det är då en liten hebreisk gosse föds som får ett egyptiskt namn, Moses. Men sett till det här barnets förutsättningar så fanns det nog inte en värre tid att födas än just då. Både vilket folkslag han tillhörde i det samhället och vad som gällde just den tiden. Det är ett samhälle som blomstrar i prakt, i lyx, i politiska och ekonomiska framgångar. Men det är ju alltid så att några betalar priset för att andra ska kunna leva så. Och vi vet att det är så idag också. Det är några på jordklotet som betalar. Det är ganska många på jordklotet som betalar mycket för att några få ska kunna ha väldigt mycket. Makt kräver offer, så är det. Och hebreerna vid den här tiden, de betalade det priset med sina liv, både bildligt och bokstavligt. Och att det var så här, det är inte bara Bibeln som vittnar om detta, utan det finns väldigt mycket dokumenterat som stärker det som skildras i Bibeln. Ramses den andra, det är många som tror att det var han som var faraon vid den här tiden. Och han var en sån här riktig skrytare. Det finns ingen som har byggt så många tempel åt sig själv och statyer och monument till sin egen ära som Ramses den andra. Och det står ofta väldigt mycket skryt om vad han har gjort. Då. Till exempel templet i Edfu finns en inskription där en av gudarna deklarerar att han ger slavarna åt farao. Och omvänt finns andra reliefer där farao ger åt gudarna, överlämnar de folk som han har kuvat. Så att det här gjordes liksom andligt. Både inskriptioner och avbildningar visar att slavarna ansågs vara faraos egendom. Och det hade en gudomlig sanktionering då i den här kulturen. Och precis som boskap får bomärke så kunde slavar tatueras med faraos sigill för att visa jag tillhör farao. Jag har faktiskt en bild från en väggmålning från 1100-talet före vår tideräkning av före Kristus. Där just detta pågår. Det är några som registrerar och det är andra som tatuerar in då faraos sigill på slavarna. Och farao han ägde i teorin all mark i landet när han hade som mest makt under den tiden. Hans makt var total, så jag tror att vi kan nog närmast likna det vid Nordkorea. Han tog upp skatt. Arbetarna hade arbetsplikt gentemot staten som årligen skickade ut personer på fälten som gjorde beräkningar. Beroende på hur mycket Nilfloden hade översvämmat så kunde man beräkna hur mycket skörd som man kunde få och då göra beräkningar på hur mycket ska vara en betala in. Och även här finns en samtida dokumentation av detta. Det står så här: skatteindrivaren har landat på flodbanken för att notera skatten på skörden i sällskap med sina väktare med piskor och nubier med palmgrenar. De säger: ge hit skörden, även om där ingen finns. De slår honom och hänger honom med huvudet neråt i kanalen. Det var ett hårt liv om man inte tillhörde eliten. Dessutom så hade man 10 dagars veckor. Man hade bara vilodag var tionde dag. Och då kan vi ta med oss det när Gud befriar folket, för dem ut i frihet och ger dem en ny vecka. Bara 7 dagar, och så säger han dessutom, och vet ni vad? Den viktigaste dagen, det är vilodagen, det är den när ni inte gör någonting. Se till att hålla den helig. Men det är ett andligt och fysiskt förtryck som Moses föds in i. Och så kommer då dessutom detta att farao börjar bli rädd, för han ser att slavarna blir fler och fler. Och så tänker han, med tanke på hur vi behandlar dem så är det inte helt otroligt att det skulle kunna bli ett uppror. Och när de är så många, då skulle vi kunna ligga illa till. Så han tar beslutet då att alla pojkar som föds ska kastas i Nilfloden. Och om man börjar tänka och spåna kring detta, om farao nu ansågs faktiskt vara en inkarnation av solguden Ra. Ramses betyder just född av Ra. Han var gudomlig. Nilen ansågs vara gudomlig. Det fanns en nilgud och det fanns en krokodilgud. Det fanns många gudar. Så det är inte konstigt eller otroligt att tänka att han spann på detta med ett sådant beslut. Att gudarna kräver offer för att Nilfloden ska svämma över. Ja, så vidare. Det var en offerkultur i Egypten. Och det styrker också många arkeologiska fynd, skeletttrauman och så vidare, som visar på att människor offrades. Men det är faktiskt lite intressant, för att jag vet inte om ni känner till Josefus, en antik historieskrivare som har ganska högt anseende inom forskning och särskilt judisk forskning, för han var jude och blev romersk medborgare. Han levde samtidigt som Jesus, och han skriver faktiskt att, vi vet inte vad han har för källa till det, men han menar att farao hade stjärntydare som hade sagt till honom att de hade sett ett himlafenomen som de tolkade som att en hebreisk räddare har fötts. Och det är lite intressant, för den historien går sen igen då, 1200 år senare, när Herodes får besked om något liknande. Det är intressant att den noteringen finns, även om den inte finns i Bibeln. Det var historik. Nu går vi in på texten. Alla pojkar ska kastas i Nilfloden. Flickorna får leva. Idag ökar antalet personer, unga personer, ofta som menar att de har fötts i fel kön. Snacka om att födas i fel kön. Kasta alla nyfödda pojkar i Nilen. Det är alltså när det ser totalt kört ut för Moses vid födseln. som gryningen börjar faktiskt. Det är ju så också på våra dygn att när det är som allra mörkast, det är då det är som allra närmast att det vänder, att ljuset kommer. Och jag tycker det är lite intressant att Moses själv redan vid födseln får uppleva det som kommer att bli hans kallelse i livet. Att när det egentligen inte finns någon chans, när det inte finns någon väg till liv, så gör Gud ändå en väg så att han får leva. Precis som han skulle göra som vuxen skulle han få vara med och leda folket genom en väg som inte fanns, men som Gud öppnade i den stunden. Och jag skulle vilja säga att räddningen kommer redan när mamman får syn på sitt barn. Det står att mamman såg vilken fin pojke det var. Och jag tror inte att det handlar om att Moses var vackrare än alla andra, så att därför så måste han få leva, utan jag tror att hon såg och fokuserade på skönheten i det nya livet. Hon hade kunnat göra som det finns en tendens idag, att fokusera på könet, sexualiteten. Det är det man ser, det är det som är det viktiga. Nej, det är en pojke. Och så kommer missmodet eftersom påbudet rådde. Men hon tar inte fasta på det, utan hon tar fasta på skönheten, Guds skapelse. Och det föder någonting i henne. Det föder en vilja att kämpa. Det föder hopp. Om Gud har lagt ner så mycket skönhet, inte ska det här livet få släckas. Lite som Frodo och Sam i Sagan om ringen. Att hålla fast vid det där lilla, lilla hoppet, även om det är en dåres hopp. Så det gör att hon i 3 månader gömmer det här barnet. Med risk för sitt eget liv dessutom då. Men till slut så går det inte längre att ha barnet gömt. Men inte ens då ger hon upp hoppet. Utan då flätar hon en korg. Jag vet inte om hon gör det. Men hon tar en flätad korg. Och så tätar hon den med bäck och tjära. Så att den blir helt tät. Och så sätter hon ner Moses i det vatten där han egentligen skulle dödas. Men hon sätter ner honom i en skyddande korg. Och jag tror inte heller att detta är att hon ger upp, att hon nu vill jag inte se längre vad som händer, utan jag tror att den handlingen är en bön. Och jag tycker det är en väldigt bra bild för oss i böner att faktiskt lämna över till Gud. Nu får du ta hand om det här. Nu har jag gjort mitt. Jag kan inte göra mer nu. Nu får du ta hand om. Och det ser inte ut som att Gud svarar på bönen. För nästa sak vi läser, det är ju att han kommer in till fiendens näste. In i det hushåll som har gett ut det här påbudet över hela landet. Så att det ser nästan ut som att det är ett hån snarare än ett bönesvar. Och det är också en bra påminnelse för oss att inte liksom ge upp när det känns som att det blev ännu värre. Jag tror att Gud ibland, det är hans sätt att föra oss till bönesvaret. Att föra oss in i det som kan kallas dödsskuggans dal. Som kan kallas mitt kors. Min Gud, varför har du övergivit mig? Säger Jesus, samtidigt som det är den största segern. Det är lite intressant, den här texten på hebreiska, det här stycket, består av 141 ord. Och det kommer precis efter det här påbudet. Kasta alla pojkar i floden, flickorna får leva. Och sen kommer den här texten, 141 ord. Det finns alltså ett ord i mitten av de här. Och det är ordet pojke. Liksom, ja, han är dömd till döden. Men så är det 70 ord på varje sida. Och jag tror att vi ska inte bortse från det talet som symboliserar andlig fullhet och är gudomlig ordning. Med andra ord, det är som en bild för, ja visst det är en pojke, men han är omsluten av Gud. Och korgen är också en sån bild. Och det ändrar allt. överlämnad åt Gud, så får vi helt andra förhållanden än de som till synes är rådande. Den här korgen tätas, alla hål tätas, och det är också en bild för dopet och Guds makt och nåd som vi får ikläda oss när vi överlämnar våra liv till Gud. Det håller tätt, även om vi har hål i vår egen klädnad, vi vet att vi har brister. Men då blir bristerna desto mer sånt som pekar på Guds nåd och makt. När det blir tydligt att han bär, han omsluter. Det värsta hände inte, utan det bästa hände. Och det var en rad som jag reagerade på när jag läste texten första gången. Och det är det här. Pojkens syster ställde sig ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå med honom. Jag reagerade på att det påminde om någon annan som stod på avstånd och tittade vid ett kritiskt tillfälle. Jag dricker lite vatten, så får vi se om någon av er kommer på samma person. Var frimodig och ropa. Som, ja. Maria. Ja. Hon stod på avsides precis. Och bara några timmar innan så var det framförallt en person jag tänkte på. Men det är jättebra. Jag tänkte på en annan. Petrus tänkte jag på. Kommer ni ihåg att han följer efter? Lite som den här systern följer efter. Står på avstånd. Men där står det faktiskt. Han stod inte för att se hur det skulle gå. Utan han stod för att se hur det skulle sluta. Telos. Slut. Och jag tänker att det är, jag tolkar det här lite som att det är det här, är glaset halvfullt eller halvtomt? Alltså, systern står där för att se hur ska det gå. Hon har hoppet på någonting. Hon har några blicken på något annat. Petrus står där för att se hur det ska sluta. Och jag tycker man ser också skillnaden på hur de förhåller sig till situationen. Systern frimodigt, hon lever på hoppet. Hon går fram och säger, vill du att jag ska skaffa en amma åt barnet till dig? Risk för sitt eget liv. Petrus däremot, hör inte du också till den? Nej. Han flyr, för han har inte hopp i situationen. Han har blicken på, nu är det slut. Blicken är ganska framträdande i den här texten faktiskt. Vad ser mamman i Moses? Vad ser systern för något i situationen? Ser hon hoppet? Eller ser hon paniken? Eller liksom domen? Nu är det faraos dotter. Och det står också att faraos dotter såg på barnet och barnet grät och det väcktes ett medlidande. Hur vi ser på omständigheterna påverkar vad som sker i oss. Om vi tar en liten sån här detalj från Josefus igen. Som sagt, han anses som en pålitlig källa. Generellt. Och han verkar ha mycket stoff som man inte har hittat någon annanstans. Men han skriver att det här var faraos äldsta dotter som inte hade några barn. Nu vet man att farao hade många barn. Om det var Ramses den andra så hade han nästan 150 stycken. Med massa olika politiskt ingångna äktenskap runt om i riket. Och närliggande riken. Men här står det faktiskt dottern, inte en av döttrarna. Så att det är i hans hus, i hans palats. Så det är ganska troligt att det nog var som Josefus inne på. Att det var den dottern, hon hade faktiskt inga barn. Och Mose var med andra ord arvingen i så fall. Det finns historiskt en vice regent över Nubien som tillhörde Egypten på den tiden som hette Moses. En egyptisk prins. Så att det stärks också av vad man funnit. Men hon ger i alla fall det här barnet namnet Moses. Ramses betyder ju Ra har fött honom. Mo på egyptiska betyder vatten. Född av vatten. Och det är också en bra bild för dopet. Det här är en bild för dopet. Jesus själv säger ju, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i himmelriket. När det här Moses ska sägas på hebreiska blir det Moshe. Och det får en helt annan betydelse faktiskt. Masha betyder att dra. Och Moshe betyder ordagrant han som drar upp eller han som för upp ur. Så att när Moses får ett egyptiskt namn samtidigt så visar Gud att han har kontroll på situationen. Ungefär som när kejsar Augustus bestämmer att alla ska skattskrivas och profetian uppfylls. Moses namn, han är den som kommer föra folket upp ur slaveriet, upp ur havet till andra sidan. Jag ska alldeles strax avsluta, men jag gjorde en sån här liten pyramid, jag vet inte om det syns, av de här 141 orden och pojke då på toppen där. I den här texten så finns faktiskt två mindre pyramider kan man säga. Så kallade kiasmer som jag har förklarat här tidigare. Men det är alltså olika verser då som bygger upp för ett klimax. Och det första klimaxet i den första pyramiden är just det som jag reagerar på. Pojkens syster stod ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå. I botten, de här bottenparen på båda pyramiderna handlar om att liksom knyta an till det hebreiska folket. Och jag tror att det görs bland annat för att knyta an till det löfte som Gud redan har gett. Han är trofast, även om det ser ut som att nu har han övergett oss. Så är det hela tiden, Gud har koll. Gud har koll. Och det är även det nästa steget där i första pyramiden. Där är seendet. Modern såg att det var ett vackert barn. Och det andra versparet som kommer senare, det är faros dotter som såg barnet. Sen det tredje versparet är vassen och Nilstranden. Och så pekar det upp mot en pik då. Och det är att pojkens syster stod och såg hur det skulle gå. Sen kommer då nästa pyramid som bygger upp mot vad som sker sen. Att faraos dotter säger, amma barnet och jag ska betala dig för det. Och här ser vi hur Gud, vad som händer när vi ger saker, hur hopplösa de än ser ut i Guds händer. När vi gör det där som Moses mamma gjorde, när vi sätter ner det och säger, jag kan inte göra mer Gud, nu får du göra resten. Ja, då kommer det till det punkten där till och med fienden betalar för att välsigna. Mamman får amma sitt eget barn. Och mamman kommer att få se sitt eget barn befria folket. Hoppas i alla fall. Jag minns inte om hon levde då. Men det är i alla fall det som sker. Jag tror även här ser vi något profetiskt också i den här andra pyramiden. Den egyptiska faraodottern som säger jag ska betala för det. Och vi läser också precis innan Moses för ut folket så står det att egyptierna ger dem allt sitt guld. Slavarna som har byggt upp hela det här samhället i århundrade efter århundrade slitit och slitit. Men när Gud kommer med sin rättvisa dom då får de tillbaka de skatter de har slitit för åt andra. Så jag vill bara avsluta med detta. Jag upplevde när jag jobbade med det här att det är någon särskilt som behövde få höra det här. Att förutsättningarna ser fruktansvärt ut om man tittar med de ögonen. Men lägg dig i korgen. Gud omsluter dig. Och lägger man allt i Guds händer så kan Gud vända på det värsta till det bästa. Det kanske tar tid, det kanske kommer till det där jobbiga, kritiska ögonblicket när man känner nu är det kört. Och så kommer istället Guds vändning.